En podcast från Aftonbladet.
I veckans Aftonbladet Krim berättar vi om mordet på Hugo Mosshagen, fotbollsmålvakten som i helgen sköts ihjäl i Örebro. En 20-årig man som drömde om att leva på sin fotboll och som inte verkar ha haft några kända kopplingar till gängmiljön. Senare i avsnittet berättar vi om ett fall som gäller två pojkar, 12 och 13 år gamla, som åkte hemifrån, mötte upp en kvinna i Södertälje och hämtade 4 handgranater. Sen slängde de granaterna mot ett ostföretag i Stockholm. Spåren i utredningen leder till Foxtrot-nätverket och till en konflikt som verkar handla om ett bråk på TikTok där någon gett en gåva till fel person. Det och mer i veckans Aftonbladet Krim med Marcus Ulfsand och Beri Sangana. Hej och välkomna till veckans Aftonbladet Krim. Senare här i avsnittet så ska vi som sagt prata om de här attentaten mot ostföretaget. Men först ska vi vända blicken mot Örebro. Med oss här i studion har vi Amanda Hellsten. Hej.
Hej.
Och du kan få ta det från början. Vad är det som har hänt här egentligen?
Det är en 20-årig kille, Hugo, som har skjutits ihjäl i ett bostadsområde i Örebro. Och det här inträffade på lördagskvällen. Han ska ha varit med några vänner, enligt våra uppgifter då. Och de ska ha, vad det verkar, skulle väl ha planerat att köra bil eller åka omkring. Och ja, de skulle umgås på kvällen där då, när gärningspersonen verkar ha kört fram mot dem. Vi vet inte riktigt exakt hur det här har gått till, men det avlossades flera skott och Hugo träffades och skadades så pass allvarligt att han dog av skotten.
Och offret i det här, Hugo Mosshagen som han heter, vad vet vi om honom? Vad kan vi berätta där?
Det här är ju en person som inte har någon koppling alls vad det verkar till gängkriminalitet eller kriminalitet. Han är helt ostraffad, har liksom ingenting i sitt register, verkar ha verkligen haft fullt fokus på fotboll. Det här är ju en fotbollskille och alla beskriver honom som en väldigt lovande talang. Han var målvakt och verkar en väldigt stor del av hans liv verkar kretsa kring fotbollen. Och ja, framför allt så hade han alltså ingen koppling till gängkriminalitet. Så är det ju ofta i den här typen av fall där det handlar om dödsskjutningar så ofta finns det ju någon koppling, men i det här fallet så säger polisen att de inte har hittat någon koppling alls.
Det har ju skrivits mycket om hans fotbollsdrömmar och att han var lovande talang. Hans klubb BK Forward har ju själv pratat om honom. Vad säger de om honom?
Det här är ju något som har berört otroligt många och man märker ju framförallt hans lagkamrater och folk, hans vänner i Örebro, men egentligen hela fotbollsvärlden har ju blivit väldigt påverkad av det här. Alla har ju beskrivit honom som en väldigt snäll kille, en väldigt godhjärtad person som verkligen har brytt sig om sina lagkamrater och haft stora drömmar. Han ville ju verkligen gå långt i fotbollen och många har också sagt att det hade han ju också gjort. Han hade stora drömmar och han hade nog kunnat uppnå dem. Så det är ju någonting som har berört otroligt många. Och om man kollar på sociala medier till exempel och så är det ju jättemånga som uttrycker sin sorg över det här. Och framförallt som sagt inom fotbollsvärlden så är det ju folk som har blivit otroligt påverkade av det här. Många som känner honom, har spelat med honom eller kanske mött honom i en match eller så. Så det här är ju verkligen det har skakat om, märker man.
Mm. Vi har ju igår varit och träffat familjen, vår kollega Agnes Eriksson var och intervjuade dem och pratade med dem. Vad säger de om det som hänt och hur beskriver de sin son?
De är ju såklart jätteskakade och ledsna och chockade över det som har hänt för att som sagt det här verkar ju komma från ingenstans. Det finns inget som talar för att Hugo var måltavlan utan det verkar som att det är eventuellt var någon annan person som var måltavlan. Så det här är ju verkligen någonting som, som sagt har skakat om familjen såklart. Och de är ju jätteledsna. De beskriver ju Hugo som en väldigt snäll person. En av hans systrar hade bett sin pappa säga till oss när Agnes intervjuade honom igår att man ska beskriva honom som en kille med ett hjärta av guld. Att han verkligen brydde sig om andra och satte alla andra före sig själv. Så han beskrivs verkligen som en väldigt snäll kille som levde för fotbollen och sin familj. Hans föräldrar säger att han satsade verkligen allt på träningen och fotbollen. Han planerade sina dagar ut efter det. Han drack inte alkohol. Han hade verkligen stora drömmar och mål om att gå långt inom fotbollen. Och så hände det här.
Du har ju varit inne på det. Det finns egentligen inte så mycket som vi vet än. Men har vi fått någon förklaring eller någon hint om vad som skulle ha kunnat lägga bakom det här dådet?
Nej, det här är ju egentligen väldigt konstigt dåd. Eller i nuläget finns det inga tydliga teorier eller motiv vad vi vet. Polisen ser ju utåt att de jobbar efter olika spår. De kan inte utesluta något i nuläget. Men när vi spelar in det här så finns det ju ingen gripen. Och det finns inte heller något tydligt motiv vad det verkar. Polisen verkar famla lite i mörkret, låter det som. De säger ju framförallt att de ser ingen inkoppling. Att Hugo skulle ha någon inkoppling eller så. De utesluter inte att någon annan person kunde ha varit måltavla egentligen för den här skjutningen, men å andra sidan utesluter de inte heller att det faktiskt var Hugo som var måltavla, fast det inte finns något som talar för det. Och det är ju just för att de har ingen gripen och i nuläget inget tydligt motiv eller spår, så det är ju väldigt fortfarande ganska tidigt i utredningen skulle jag säga, eller de har inte kommit så långt i och med att det inte finns någon gripen än.
Finns det några spår eller vet vi någonting om hur de arbetar vidare eller vad man försöker göra för att få klarhet i det här?
Polisen säger ju själva att de framförallt uppmanar allmänheten att komma med tips och iakttagelser om man såg någonting den här kvällen eller vet någonting mer om det här, och det är ju för att de förhoppningsvis ska kunna hitta den misstänkte eller den skyldige eller de skyldiga till det här då. Säkrar de spår, de kollar kameraövervakning i området, och det är ju också för att kanske kunna se vem eller vilka personer det är som ligger bakom det här. Så det är ju vanligt typiskt polisarbete egentligen som de bedriver just nu. Sen har ju Aftonbladet också uppgifter om att man tidigt, egentligen väldigt kort efter att det här hade inträffat, så börjar polisen misstänka att det inte var Hugo som var måltavlan. Och det är ju just för att det finns inget som kopplar honom till den här typen av dåd eller den här världen. Han är ingen kriminell kille och har inte de kopplingarna heller. Däremot finns det en teori om att det skulle kunna vara en person han umgicks med som kanske kunde vara måltavlan. Sen är det också lite oklart varför den personen skulle ha varit måltavla också. Så i nuläget verkar det vara väldigt många oklarheter och inget egentligen som tydligt pekar på varför det här har hänt.
Det är som sagt väldigt tidigt i det här och vi kommer säkert få anledning att återkomma till det här fallet framöver. Jag tänker att vi håller där för idag. Tack Amanda för att du var med.
Tack.
Nu så tar vi en kort paus, men efter den så är vi tillbaka och berättar om ett helt annat fall. Nu ska vi rikta blicken mot en serie attentat som drabbade Stockholmsområdet i höstas. Beri Sangana, du är med oss för att prata om det här. Det är ett fall som bland annat handlar om två väldigt, väldigt unga utförare, eller hur?
Ja, men det stämmer. Det är en rad olika dåd som har riktats mot ett specifikt företag och det är väldigt unga personer inblandade i det här som vi ska prata om nu.
Precis. Och vi börjar med att dra upp en tidslinje. Allt börjar den 6 september 2025. Någonting detonerar i en port i ett flerfamiljshus i nordvästra Stockholm. P4 Stockholm rapporterar.
Något har exploderat utanför en port i ett bostadsområde i Barkarby i Järfälla kommun nordväst om Stockholm. Det säger räddningstjänsten till P4 Stockholm. Larmet kom vid 4-tiden. Enligt polisen är det krossat glas vid porten och skador på ett antal bilar i närheten. Men ingen person ska däremot ha skadats.
Sen går det några dagar. Den 16 september händer något igen.
Flera misstänkta farliga föremål hittades i Abrahamsberg i västra Stockholm igår kväll strax efter 7:30. Enligt Aftonbladet ska det ha rört sig om handgranater placerade i ett trapphus. Föremålen oskadliggjordes av nationella bombskyddet och händelsen utreds som mordförsök samt grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Sen går ytterligare några dagar fram till den 20 september innan det smäller ytterligare en gång.
Något exploderade vid en lokal i Spånga under lördagskvällen. Enligt polisen ska det ha blivit glaskross på platsen, men det finns inga uppgifter om att någon person har skadats. Det var strax efter klockan 10 som polisen fick samtal om smällar och har nu inlett en förundersökning om grov allmänfarlig ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Det ska bara ta en dag till innan något händer igen. Den här gången hinner det inte smälla, men en ung person stoppas med 2 handgranater på sig. Den här ynglingen tros vara på väg mot samma adress där det sprängdes den 6 september, alltså den första explosionen i den här serien. 4 dåd på 15 dagar som involverat 9 handgranater. Och när polisen tittar närmare på attentaten ser de ett mönster. Samtliga ser ut att vara riktade mot adresser som är kopplade till ett ostföretag. Och i det här avsnittet ska vi framförallt fokusera på en av attackerna, för nyligen så väcktes det åtal i ett mål som handlar om en av de här. Det är den attacken som inträffar den 20 september när det kastas 2 handgranater mot en företagslokal. Och det som sticker ut mycket här, det är ju att de personerna som tros ha kastat handgranaterna, det är 2 väldigt, väldigt unga killar, 12 och 13 år gamla. Vad vet vi egentligen om dem?
Men de är väldigt unga. De här 2 pojkarna är väldigt nära vänner. De har åkt från en stad i Mellansverige till Stockholm för att utföra det här dådet den 20 september. Och för att förstå hur allt det här går till så får vi backa bandet några dagar. För det börjar med att en av de här pojkarna får kontakt med en så kallad rekryterare.
Via TikTok, eller hur?
Precis. Och där svarar han helt enkelt på en sån här annons som vi har pratat om ganska mycket, om att genomföra ett våldsuppdrag. Det här kontakten tas då på TikTok, men den leder sedan vidare till Signal. Och så småningom så dras även den här pojkens vän in i detta.
Man kan ju följa i den här utredningen ganska noggrant hur den här rekryteringen går till. Det börjar med, som du beskriver, den här jobbannonsen om att det finns uppdrag och att man kan tjäna 30 lax på en sprängning och så vidare. Det är ganska utförligt beskrivet. Hur ser kontakten ut sen vidare från det här första steget med den här jobbannonsen?
Ja, precis, det börjar då med den här jobbannonsen och sen en betalning som då återges, och 30 000 kronor om jag förstår det rätt för just det här uppdraget. De tackar ja till det här, åtminstone en av dem.
Och det är 12-åringen då som är den som är drivande till en början.
Precis, och i utredningen så förklarar då vännen att han ville inte göra det här men dras med i det. Så det de gör är att de helt enkelt hoppar på det här uppdraget och gör som de blir ombedda. De ska då skicka in bland annat ID på sig själva för att man ska kunna legitimera dem, men inte bara, utan för att de här som då ger de här uppdragen ska kunna försäkra sig om att de här pojkarna kommer att genomföra det. Så det här används också mot pojkarna senare.
Ja, precis. Det här är ju ett förfarande som vi har sett i många andra fall också, att rekryterare till den här typen av grova våldsdåd vill ofta att de unga utförarna skickar pass eller ID-handlingar, vilket ju polisen beskriver som att det är ett sätt att skapa en utpressningssituation, att om den här utföraren sen skulle backa ur eller någonting, då har man bilden på passet, man har en utpressningsmöjlighet helt enkelt.
Precis, och det man också ska förstå att i det här fallet, likt många andra, så har de har ingen som helst aning om vem personen är, utan det är nästan som lite hela havet stormar, att man plockar liksom personer som man egentligen inte känner till.
Den initiala kontakten, den tas ju på TikTok. Det är det här 12-åringen får syn på den här jobbannonsen som vi kallar det, om att det finns uppdrag och att man kan tjäna stora pengar snabbt och sådär. De slussas ju vidare sen till en signalchatt där de får kontakt med en som kallar sig för Luigi. Vad är det som händer där?
Den här personen som då kallar sig själv för Luigi i alias, han är den som ger instruktioner till de här pojkarna. Vad de ska göra, hur de ska bete sig. Det är ganska tydligt beskrivet i den här förundersökningen där han säger var de ska åka. Han säger också att de ska bete sig på ett visst sätt. De ska ha specifika kläder på sig.
Ja, han beskriver ju bland annat att de inte ska ha, det är okej att ha en keps, men man ska inte se för kriminell ut, utan de ska liksom ha så vanliga kläder som det bara går. Det finns ju också i den här chatten att den här 12-åringen skriver att han är nervös inför det som ska hända eller det han ska göra. Och då skriver Luigi att du kommer tycka att det här är roligt. De flesta som gör det här tycker att det är roligt när det händer. Till synes ser han inte att försöka lugna ner honom. Men fortsätt, Luigi instruerar dem.
Precis. Så han sätter dem helt enkelt i kontakt med andra personer. De kommer fram till Stockholm och sedan får de instruktioner om var de ska åka. Det är på olika platser i Stockholm där de möter upp andra personer. Och det är ganska tydligt att det här också är väldigt unga, för att de får ju också swisha skickade till sig för att kunna köpa en SL-biljett på 60 kronor. De ska bland annat ta emot pengar. De åker vidare till Södertälje för att plocka upp handgranater som då används för att kastas mot företaget. Och där är det då en tjej som hjälper dem med att lämna över de här handgranaterna till dem.
Och efter det här så vinkar de in en taxi och sen så åker de till den aktuella adressen då där de ska slänga de här handgranaterna. Vad är det som händer sen?
De tar en taxi och åker till den här adressen där de ska kasta de här handgranaterna mot ostföretaget. De kastar de här handgranaterna. De har två stycken var och två av dem detonerar.
Precis, och två förblir odetonerade.
Precis.
Och man kan ju säga att de har ju kontakt med anstiftaren, med Luigi, precis i det här avgörande tillfället när de ska slänga handgranaterna. Och en av de här pojkarna skriver ju då och säger att det är poliser här och undrar om de ska avbryta, men då ligger Luigi på och säger att nej, men släng handgranaterna och spring därifrån. Och efter att det smäller så tar det ju inte lång tid innan polisen också griper de här pojkarna, eller hur?
Ja, precis, det går ju väldigt snabbt. Den här Luigi hetsar då på att de ska kasta handgranaterna, och där i närheten är ju polisen, och det är även personer i det här företaget som befinner sig i närheten och som hör att det smälls. Luigi skriver ju till de här och hetsar på att de ska kasta handgranaterna. Men bara en kort tid innan så har ju de här pojkarna också haft kontakt med sina föräldrar. Där föräldrarna också undrar var de här pojkarna befinner sig. Och då har det inte smält ännu. Så det föräldrarna gör, det är ju att de helt enkelt, eller en förälder då, kör till Stockholm från sin hemort för att plocka upp de här pojkarna.
Ja, för det är ju väldigt tydligt, det är ju en av tecknen i utredningen på att det här handlar om väldigt, väldigt unga personer, att deras föräldrar märker genom en kartfunktion i Snapchat att de inte befinner sig på sin hemort utan att de befinner sig i Stockholm. Så parallellt med att de här pojkarna får instruktioner från den här anstiftaren eller den som har beställt det här våldsdådet, så har också pojkarna kontakt med sina föräldrar. Och föräldrarna är ganska upprörda över att de har åkt till Stockholm och att de är borta så här sent på kvällen. Och en av de här pojkarna skriver ju också till uppdragsgivaren, eller till den som har beställt våldsutdraget, att kan vi göra det här snabbt för att våra föräldrar vill att vi kommer hem så snart som möjligt. Så det är väldigt tydligt hur unga de är.
Verkligen.
De grips ju båda två, och båda pojkarna börjar ju ganska så snabbt att berätta vad de har varit med om. Det är i många sådana här förhör när det gäller gängmål så är vi vana vid att det är inga kommentarer, men de här berättar ganska snabbt. Det märks på den ena pojken att han är orolig. Han pratar ju bland annat om och frågar poliserna om han kommer att få gå till skolan på måndag, och sen efter det så berättar han också ganska så ingående om vad som har hänt och det här uppdraget som de har fått. Vad är det de säger till polisen egentligen?
De är ganska behjälpliga. Båda två pratar på väldigt bra. De säger att de var väldigt nervösa, att de kände sig tvungna att genomföra det här uppdraget. En av dem säger då att han kunde inte backa, för att då skulle man ge sig på deras familj. Att de fick välja mellan att antingen döda någon för 200 000 eller spränga något för 30 000. Men de pratar väldigt utförligt och är väldigt behjälpliga och berättar väldigt detaljerat, vilket är ganska, det kan sticka ut också. Det är ganska ovanligt.
Och även pojkarna själva är ju inne på det här med passen som de har skickat, att det används mot dem. De beskriver ju båda två som att de vill backa ur, men att de blir forcerade, att de blir tvingade till att göra det här helt enkelt.
Precis, för annars ska man då ge sig på deras familjer.
Och det är ju svårt att inte värja sig från tanken att de används som någon slags förbrukningsvara, just eftersom de också meddelar att det är en massa poliser här, men ändå så pushar den här anstiftaren på och säger att nej, men ni måste kasta handgranaterna, trots att det är en massa poliser i omlopp precis där det här ska ske.
Och de grips ju ganska omgående efter det där. som jag förstod det, så hittar man också deras påse drygt 60 meter från brottsplatsen som de har gått och burit på. En liksom 7-Eleven påse där de har liksom fraktat de här handgranaterna.
Vi ska snart prata vidare om det här målet och diskutera vilka möjliga motiv som ligger bakom det här. Men först en kort paus. I den här utredningen så har ju polisen också försökt få fram någon slags tänkbart motiv till de här olika attentaten. Varför någon verkar vilja attackera det här ostföretaget. Det pratas om någon slags bråk på TikTok. Vad är det handlar om egentligen?
Precis, något tydligt motiv har man inte slagit fast, men det som nämns, det är ett bråk på TikTok. Helt enkelt, för man då förklarar TikTok, det handlar om att man där kan gå olika matcher, vilket, och det här företaget har varit synligt på TikTok. Och
de verkar ha varit väldigt, väldigt aktiva på TikTok.
Precis, och det man kan göra då är att man ger olika så kallade gifts, alltså gåvor till personer. Och i det här fallet är förklaringen som ges då att man har gett en gåva till fel person, och att det kan vara en förklaring till varför det här har uppstått.
Ja, för det är ju när polisen pratar med folk på det här ostföretaget, så är det ju den förklaringen som de får därigenom, att ostföretaget har varit aktiva på TikTok, och där ska man då helt enkelt ha gett någon slags gåva till en person, och det i sin tur ska ha förargat några, och det är sen efter det som de här attentaten ska börja.
Det är en förklaring som ges, att det ska vara det som har då startat igång allting. Men som sagt, det är ganska oklart allting.
Det är ju ett ganska intrikat system för hur det här våldsuppdraget går till. Det är en massa olika personer som misstänks vara inblandade i det här. Dels, vi har varit inne på Luigi, den som ger instruktioner. Det är ju inte samma person som har skickat den här rekryteringsannonsen, utan det är ju en annan. Och sen så är det ytterligare personer då som är inblandade i det här med att till exempel ge de här pojkarna pengar, och det är någon annan som kommer fram och lämnar de här handgranaterna. Så det är många inblandade. Bland annat så är det ju en kvinna som också är misstänkt i det här målet. Vad vet vi egentligen om henne?
Hon har ju varit en så kallad, kan vi kalla den för en sagt möjliggörare. Hon har gett dem instruktioner vad de ska göra. Hon är en av dem som då lämnar över de här handgranaterna. Men hon förser också dem med olika typer av information, vad de ska göra. Hon hjälper till på olika sätt helt enkelt. Men det är inte bara hon som är den som kanske hjälper till mest, utan det finns en annan ung man i detta också.
Precis, och du är inne på han som vi har kallat rekryteraren, som är den som lägger upp den här TikTok-annonsen, den här jobbannonsen då.
Precis, och han har ju varit väldigt flitig med att lägga ut de här uppdragen då under en väldigt, väldigt kort period. Han grips ju lite senare. Det är först när man stoppar honom i Linköping, om jag minns rätt, där man då också beslagtar hans telefon. Så det är först när man kommer in i telefonen som man förstår hur omfattande det här har varit, och då ser man också att han har haft kontakt med den här 12-åringen och 13-åringen. Hans roll har varit att lägga ut uppdrag på TikTok och på Telegram, och där personer då har kunnat svara, och sen satt de i kontakt med den här som kallas för Luigi. Så hans roll, eller hans uppdrag, stannar där innan de går vidare.
Det finns ju en detalj i det här målet som handlar om hur han skriver ihop de här annonserna. Han använder ju lite hjälpmedel för att göra det. Vad är det då?
Precis, det här är ju en typ av annonser som vi har pratat om tidigare. Man lägger ut helt enkelt en slags morduppdragsannons där det står så här olika summor som man ska få om man genomför vissa typer av uppdrag. Det som sticker ut här är att den här personen lägger in sina morduppdrag, de här formuleringarna, i ChatGPT och frågar ChatGPT om att formulera om de här så att de liksom finslipas så att de skulle passa på ett sätt. Och där står det då bland annat att den här personen ber ChatGPT om att formulera det här på ett sätt som liksom så att det lockar. Och sen skriver han bland annat att han vill att ChatGPT ska formulera någon slags propagandameddelande som syftar till ett kriminellt nätverk. Så att den används väldigt flitigt.
Vad svarar ChatGPT då?
Nej, men ChatGPT hjälper till att formulera de här på olika sätt så att de helt enkelt passar. Han kan ju uppenbarligen inte skriva själv, verkar som.
Vi har redan varit inne på hur unga de här killarna är, 12 och 13 år, de som misstänks då slänga de här handgranaterna. Det blir ju slående i vissa detaljer i den här utredningen hur unga de faktiskt är. Under den här kvällen till exempel så är det ju en av dem som har kontakt med då Luigi på sin mobil, men som efter ett tag måste avbryta kontakten och de måste ha det genom 13-åringens mobil istället, eftersom 12-åringens skärmtid har gått slut. Alltså att hans föräldrar har satt in en begränsning på hur mycket han kan använda sin mobil på en dag. Och det är det som gör att de inte längre kan ha kontakt med den här våldsbeställaren. Jag vet, du har reagerat också på några andra grejer där det är tydligt att det är så unga utförare.
Ja, men dels den grejen. Men om man tittar på förhören med de här barnen så ser man också hur de formulerar sig. De är väldigt nervösa. De pratar ju på, men det är också ett språk som man kan, alltså vi alla varit barn, hur man pratar. Bland annat är det en av de här som säger, vad heter det? Vad heter det? Ganska genomgående under de här förhören.
Han säger, jag gedde dem till honom och jag gedde dem till honom.
Precis.
De inblandade i det här dådet, det är ju då 12- och 13-åringen och sen så är det några andra då som är möjliggörare och sådär. Hur ställer de sig till anklagelserna som riktas mot dem?
Men några av dem förnekar brott. Den här rekryteraren säger till en början att inga kommentarer och är väldigt fåordig i förhör. Men efter ett tag så börjar han också faktiskt öppna upp sig. Han säger bland annat att han inte har varit delaktig liksom, fysiskt, men att han har lagt upp annonser via sociala medier. Säger också att han blev kontaktad av en 13-åring som svarade på annonserna. Och han har också bland annat svarat då när den personen har sagt hur gammal den var, citat, bra ålder. Och då kan man tolka som att 13 år är ganska bra ålder, för man får inget straff för det. Han säger också att han har känt sig hotad. Om han inte genomför det här uppdraget att lägga ut de här annonserna så kommer de att ge sig på hans familj. Så han helt enkelt, han förklarar att det är hot som ligger bakom.
Den här Luigi som jag har pratat om, som är den som ger mest instruktioner och som så att säga driver det här framåt. Vad vet vi egentligen om den personen?
Nej, men det är en man i 20-årsåldern. Han befinner sig inte i Sverige utan han tros befinna sig i Irak och han är häktad i sin utevaro då i det här målet. Men han är också misstänkt i andra fall. Exakt vad han har gjort, det har vi ganska lite kännedom om. Men han blev ju uppmärksammad för inte så länge sedan i samband med att man då grep en tongivande foxtrot-aktör i Irak, Ali Shahab. Då nämnde man också att den här personen hade gripits.
Spåren i den här utredningen, de leder ju också mot ett specifikt nätverk. Vad vet vi om det?
Att det finns spår som leder till Foxtrot-nätverket, men det är ganska svårt att avgöra exakt hur pass involverade, eller vem i Foxtrot-nätverket som har varit involverad. Men det man kan se det är ju att Foxtrot-nätverket används som någon slags merch i det här. Det är Foxtrot-logger och när man lägger upp de här annonserna på sociala medier så är det mycket som syftas till Foxtrot-nätverket. Så det är framförallt där det här har syns.
Man ser ju den här loggan som vi har sett i många andra mål där det är en räv med ett automatvapen som ju brukar knytas till just Foxtrot-nätverket.
Precis, men det man också har sett är ju att Foxtrot-nätverket sprids väldigt mycket propaganda kring det här nätverket på sociala medier och just när det gäller sådana här morduppdrag. Så det finns spår av dem i den här utredningen. Men mer än så vet vi inte.
Nej, man kan ju säga också att 12- och 13-åringen har ju uppfattat det i alla fall som att de jobbar för Foxtrot-nätverket. Att det är därifrån de har fått uppdraget.
Precis.
I det här målet så inleddes ju nyligen en rättegång. Vad vet vi om vad som kommer hända framöver där?
Ja, men det är då den här 12- och 13-åringen som de är inte åtalade för, de är alldeles för unga för att kunna åtalas. Däremot så väcker man en så kallad bevistalan mot dem för att då pröva om de har gjort sig skyldiga till brott eller inte. Och sedan är det då tre personer som har åtalats för olika brott. Och sedan har vi då den här personen som befinner sig troligtvis i Irak som är häktad i sin utevaro. Så att det kommer komma en dom så småningom och sen så kommer väl utredningen säkert fortsätta mot den personen.
Det här är ju långt ifrån första gången som vi ser ett fall där det någonstans börjar på TikTok att unga personer rekryteras till den här typen av grova våldsdåd på TikTok. Du som har sett många sådana här fall tidigare, vad tänker du kring det?
Ja, men TikTok, de har ju själva gått ut med att de har stoppat den här typen av annonser och att de talar på väldigt, väldigt stort allvar. Men, och det här var ungefär ett år sedan som de liksom gjorde någon slags kraftsamling i alla sociala mediejättar. Men trots det så ser man ju fortfarande den här typen av annonser dyka upp ganska flitigt och pågår fortfarande
Stort tack, jag tror vi håller där för idag.
Tack.
Sist här hörde vi Beri Sangana och jag som pratar nu, jag heter Marcus Ulfsand. Och vi ska säga att kvinnan i det här målet och även en annan åtalad man, de nekar till brott. Den person som vi har beskrivit som rekryterare, han säger att han vidgår delar av händelseförloppet. Och det var allt vi hann med i veckans Aftonbladet Krim. Om ni som lyssnar vill komma i kontakt med mig eller med Beri, då hör ni av er till antingen marcus.ulfsand@aftonbladet.se eller till beri.sangana@aftonbladet.se. Vi hörs där, eller så hörs vi här i podden nästa vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.